En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
God tisdag och mycket varmt välkomna till Sillypodden. Makoto Asahara heter jag som sitter här lite för sent får man säga, för det har hunnit hända en del sen man drog igång Sillypodd-mikrofonerna senast, men ni får skylla på logistik, tv-sändningar och plus och projektchef Martin Björkman. Så är det, man har varit runt lite. Men nu har jag Pontus Wernbloom med i studion på plats i Stockholm.
Ja.
Var en sån sak.
Hör och häpna. Varje tisdag gör ju morgonklubben också. Pratar lite kring allsvenskan, så då passade vi på att kasta in mig i det här också. Precis som du säger, Martin Björkman har inte, det händer skit kring honom så fort vi ska göra någonting. Nej, jag ska bara. Han är super.
Ja,
men
någon
ska vi kasta under bussen, tänker jag, så här i inledningen av programmet.
Ja, absolut. Har du varit med här förut?
Det är klart jag har. Säkerligen är det mest lyssnade avsnitt, så det borde du komma ihåg.
Det är så många avsnitt vi har spelat in i den här Sillypodden, så att man vet ju inte vilken vi har varit med i och vilken inte och så vidare. Vi har poddat för i alla fall. Vi har kört lite morgonklubben och annat här också här under sommaren, så att så är det. Vi har en del att avhandla idag, Pontus. Jag tycker vi börjar på den stora grejen, och det är ju det här VM:ets bästa spelare. Officiellt utsätter det i alla fall, som har varit väldigt kopplat till Real Madrid. Vi har nästan liksom haft tonen att men det är väl i princip klart. De skulle bara komma överens om en prislapp. Sen dök Barcelona upp.
Mm. Det trodde man inte de kunde göra. Ändå, man har ju alltid tänkt så här att om Real kommer, då går man dit. Och att Barca inte kan mäta sig ekonomiskt med dem. Men det verkar de kunna göra i det här fallet.
Ja, framförallt så verkar de kunna mäta sig på så vis att Rodri vill hellre dit. Jag vet att den tanken har jag lyft någon gång också, så här att Barca borde ju gå för Rodri. För han passar ju perfekt på alla sätt och vis utifrån vad de har.
Kan du ge mig ett lag han inte hade passat in i? Om vi då tar den Rodri innan knäskadan, för det ska vi också säga att i VM var han ju helt fantastisk. Det är ju så här, Rodri är en av mina absoluta favoritspelare, för att jag tycker att han har exakt allt. Sen åkte han ju på den här knäskadan, och då han då kom tillbaka till Manchester City så såg han ju så där ut, måste vi ju faktiskt säga. Alltså jag var ju på näthinnan borta mot Bodø Glimt.
Jag var där och såg det. Han var bedrövlig.
Han är av på mitten, Karl. Och då tänkte jag så här, fan vad tråkigt att det är det sista vi har fått se av Rodri. Men så gör han då det här VM:et och är återigen världens bästa fotbollsspelare. Så att jag ställer mig frågan till det, men man kanske ska vara lite orolig ändå vilken Rodri det är vi får se framöver. Är det den i VM eller är det den mot Bodø Glimt? Förhoppningsvis är det ju såklart då den i VM.
Alltså precis, utifrån att det är ju VM-lekkamraten han kommer få spela med när han går till Barcelona, och där har han ju funkat väldigt bra och det finns en ganska liksom fin förståelse mellan dem. Sen är det ju ändå, på tal om det här, finns det något lag han inte skulle passa i? När Hansi Flicks högt flygande backlinje ska behöva hantera en djupledsboll som kommer åt andra hållet, är Rodri mannen du vill ha då?
Nej, det är det väl kanske det är en fråga inte. Samtidigt så är han ju så pass intelligent att hans styrka ligger ju absolut i bollbehandlandet, att styra tempo och sådär, men också i att stå rätt. Mm. Kaj även tar ju, när han är i form så tar han ju inte ett med snedsteg på planen, men han tar ju liksom, han är alltid i position där han ska vara och så där. Han är aldrig iväg och på ställen där man absolut inte ska befinna sig som en sexa, så att jag tror att han kommer lösa det. Vi pratar återigen om världens bästa fotbollsspelare när han är i slag, så att den tror jag liksom det är mer för hans fysiska form och hur den kommer utvecklas framöver, med tanke på att han är väl en bit över 30, va?
Eller om man är han är väl 30 prick.
Ja, precis. Och börjar ju komma upp i åren. Har du då en jobbig knäskada i ryggsäcken, så kan det ju bli lite problematiskt along the road här. Så vi får se vad vi får. Men jag hade ju inte varit rädd för att ta honom, med tanke på att prislapparna som nämns, det är ju inte uppe på 1,5 miljard vi pratar, utan det är ju rätt så beskedliga. Vad är det? 700 miljoner, 600-700, det är ju rätt beskedligt nu för tiden.
Det är väl i och för sig så, Barca har väl lagt några initiala bud som City ganska snabbt ska ha nekat.
jo, men det vet man ju, de börjar på 20 och så är man uppe på 70.
De började på 45 miljoner euro där och City vill väl ha 80. Så vi får se om de hittar en överenskommelse. Sen är det ju det här faktum att den vändningen kommer. Att, det har ju rapporterat lite olika saker, att Rodri använder Real Madrid som en spelbricka för att få Barcelona aktiva i det hela. Att han liksom egentligen övervägde Real Madrid men valde Barca när de kom in i bilden. Ur Rodris perspektiv så kan jag ju först, alltså Real eller Barca, förstår man, det finns ju olika. Och när det ändå är liksom, Real Madrid borde ha värvat några fler från det spanska landslaget som kunde göra deras liksom bidding på landslagslägret. För det var bara Cucurella ensam och typ 7 pers, antar jag.
Ja, han tog dem in i panik där när de insåg att fan, vi får ingen gubbe med.
De hann till premiären. Det var det viktigt. Och de har pushat Cucurella så mycket i sociala medier.
Och där har du väl en spelare som bara ville spela för Barcelona ett tag, men så kom Real och så böt han över dit. Men,
han är ju fostrad i Barca till och med.
Ja, och sen får man ju också med sig att det kan finnas andra parametrar än lön och sådär när man väljer ett lag, och du då kan välja mellan Barca och Real Madrid. Han kanske mer vill spela Barca-fotbollen, som ju alla vet vad det är, och kanske då hellre vill bo i Barcelona istället för Madrid där han har bott tidigare.
Ja, så kan det ju också. Sen är det svårt att säga att liksom staden ska vara anledningen. Det kan ju också vara så här, Mourinho versus Flick. Vem vill han jobba under?
Ja, det finns ju hur många som helst, men liksom att han väljer Barca behöver ju inte bara betyder att han vill spela Barcelona-fotboll, utan det kan ju även vara ett familjebeslut. För han vill hellre på Barcelona. Han har många polare i landslaget i Barcelona eller sådär, va?
Absolut, det finns många olika parametrar. Eller faktumet att Vinicius Junior är kvar i Real Madrid.
Eller faktumet att Bernardo Silva spelade med tanke på de blickarna de utböt under EM.
Ja, just det. Bernardo kommer...
Oväntat, va?
Bernardo?
Nej, men att de rök ihop där på Vissla.
Ja, det är ju två riktiga vinnarskallar också. Bernardo är ju en vinnarskalle ut i fingerspetsarna, och det är därför han är värvad på fritransfer.
Jo, han är ju det, men jag tänker Rodri som är den så här ultimata gentlemannen, och nu liksom figurerar det ju bilder ute på extra. Jag vet inte hur, när han liksom står och sneglar på en, när han står och håller frugan i handen och sneglar på en annan tjej och sådär. Det är ju inte så här Rodri, det man tänker. Men det är ju det fina med extra. Ibland får vi det där lite roliga saker därifrån också, som liksom tar ner spelarna till en human nivå kanske.
Har Rodri en smartphone? Det är inte säkert.
De vill ju bygga bilden av honom att han inte har det. Men jag vägrar ju faktiskt att tro på det ändå. Det är väl det som cirkulerar nu då, att han kanske inte är så jävla perfekt som man kanske vill ge bilden av.
I alla fall någon som det inte cirkulerar någon perfekt bild av ute bland folk, även om det kanske liksom lite orättvist ibland kan jag tycka, det är ju Vini Junior, som ändå är en, alltså det finns en ganska stor lagspelare i honom som man pratar väldigt sällan om, även om det är liksom en, såklart en diva på sitt sätt också. Men det var väldigt mycket snack om Arsenal, sen tog det snacket slut för Vinicius Junior skrev på ett nytt kontrakt med Real Madrid. Han fick närmare det han ville ha. Han skrev på till, vad var det, 2032 eller vad det är. Inga konstigheter, Vini blir kvar. Och bevisligen så var det ju så. Han kunde tänka sig Arsenal om han inte kom överens med Real Madrid. Men hela hans mål från början har varit att stanna i Real Madrid.
Ja, apropå brickor i spel. Är inte det här en sån supergrej som man tänker på när man tänker på just det här? Hans agent slår en signal till Arsenal. Du, ni kan inte tänka er Vini Junior eller? Jo, visst kan vi göra det. Kolla här, Peres. Arsenal vill köpa Vinny och de är redo att lägga det. Ja, men då får vi nog hosta upp det han vill ha. Så det är väl supersmart spelat utav honom, och att han blev Madrid-bound, det trodde jag väl att han skulle bli i slutändan. Han var 26 år gammal, tror han är. Du vill inte tappa honom just nu. Det är skillnad om han hade varit liksom 29-30 där och gör sig av med honom. Men lagspelare håller jag väl inte med om. Det är väl ett superego och har ju väldigt mycket, ja, men känslorna utanpå. Det är ju därför att folk har, ja men det är därför han rör upp så mycket känslor runt omkring, liksom med allt och alla egentligen. Jag själv avskyr ju den typen ibland när man ser att det är väldigt mycket ego, när det blir lite för mycket, liksom att det är jag hela tiden, och man liksom nästan inte ens firar att ens lagkamrat är i mål. Men många av de bästa spelarna är ju sådana, och det är ju på grund, jag ska inte säga att det är på grund av det, men det är ju en del i det, den egoismen som gör att de har blivit så extremt bra.
Ja, ja, alltså du måste ha ett sånt ego om det ska bli så där bra. Och sen så, just det här som du är inne på är där jag menar att bilden av Vini Junior är just den du beskriver. Mm. Sen tror jag att, och liksom utifrån det man ser honom, att egentligen finns det väldigt mycket mer än lagspelare där som inte kanske syns utåt i media. Som firar när lagkamrater är i mål, som faktiskt sprider en bra stämning i gruppen. Det är ändå faktiskt bilden jag har av honom som spelar utifrån hur man ser liksom, som allt möjligt, att den bilden som många har av honom är något förvrängd.
Ja, det blir den ju av media också såklart. Ja. Man drar ju allting till sin spets i sina ytterligheter nu för tiden. Liksom, alla kan ju inte vara Haaland heller och sättet han uppträder på. Man önskar ju kanske det då när man sitter och kollar själv, men jag har full förståelse för att det finns lite galningar och att det är det som har tagit dem ända upp till toppen.
Ja, Haaland är ju inte liksom en helt normal karaktär heller.
Nej, det är klart han inte. Nej, absolut inte. Nej, det var absolut inte det jag sa, men en betydligt mer älskvärd karaktär tror jag de flesta håller med om ändå.
Han har ju växt ut till en väldigt älskvärd karaktär. Det har han ju faktiskt gjort utifrån.
Sen har han ju fortfarande i sig att kasta boll i bakhuvudet på antagonisten liksom. Den fighten mellan han och Gabriel är ju otrolig.
Det är också älskvärt.
Ja, sen är det inte lika älskvärt när de lägger ut att han missar straff. Liksom. Man garvar ju åt det för man tycker att det är roligt. Men det är ju riktigt grisigt gjort om man liksom tar helikoptern upp liksom och zoomar ut lite på det.
Så är det ju för sig. Vi kommer stanna mycket i Real och Barca idag. Det är för att det är faktiskt där det har hänt väldigt mycket sen vi poddade senast. Jan Diomande, det tog ett tag. Fabrizio Romano var säker hela vägen, även om han väl egentligen var lite tidigt ute med sitt Here We Go. Men han kom till vad heter Real Madrid till slut. Leipzig skickade ju en liten pik direkt där bara. om att ja, nu är det klart. Nu har vi sålt han.
Ja, precis. Nej, men den är ju, jag tror att det kan vara rätt smart värvning utav Real Madrid med tanke på vad de redan har på plats. Jag menar, egentligen, man kan ju tycka att de inte ens behöver värva någonting framåt med tanke på firepower de har. Men de har många matcher, det är många kuppor. Real Madrid vill alltid vara som bäst på våren, jada. Men i just det här fallet kan vi tycka att när du har Vinicius, du har Mbappé och det som de är bra på att göra mål och allt det som de är mindre bra på i pressspel och så vidare. Där tycker jag att Diomande är rätt bra. Mm. Mycket bättre än vad de andra är. Så du kan ju inte ha ytterligare en sån, kan jag tycka. Och det är väl det som Real har insett. Liksom, att balansen i det här laget, även om vi har världens bästa fotbollsspelare, så behöver vi ha en balans. Och det har man inte haft. Och det är därför man går titellösa i två.
Ja, alltså sen så här. Blev väldigt förvånad när Real Madrid kom in i bilden på den här supertalangen. Och när man började titta på de här Vini-rykten och kände, men ska de ersätta Vinicius Junior med Diomande? Det känns inte som att det är en uppgradering. Det känns som att du ger nycklarna till Kylian Mbappé att göra vad han vill, vilket inte är en dum plan heller. Men han, det ligger någonting i det där att han bidrar med något annat. De gick bet med liksom den här panikartade Mastantuono-värvningen för ett år sedan. Han är utlånad till Fiorentina nu. Bra för honom förhoppningsvis.
Fast det ena utesluter väl inte det andra. Han var väl egentligen tänkt på sikt och fick väl kanske spela mer under Xabi Alonso än vad jag tror var tänkt från
jag
början.
Jag hoppas att han fick spela mer än vad som var tänkt för att han fick bisarrt mycket förtroende i början av säsongen. Mm. Utifrån vad han har visat.
Ja, absolut. Och det var ju lite, det tyckte väl alla var märkligt utifrån. Sen återigen, det är svårt att kritisera när man inte ser träningar. Och så. Han kanske var helt total dominant. Liksom. Men den värvningen trodde jag var lite mer på sikt. På samma sätt som när de tog in Higuain, Marcelo och de här en gång i tiden. Och Gago tog dem under samma fönster.
Gago, Higuain, Marcelo.
Ja, det var ett fint fönster för dem. Det visade sig, man tyckte det var riktigt på ögonbrynen då. Vad håller de på med nu? Men på sikt så blev det i alla fall träff på två av dem.
Ja, det var ju inte den man trodde det skulle bli träff på. Det var ju Gago som skulle bli den nya Redondo. Ja, han kan inte säga att det blev någon träff på. Men
han drog bara på sig en massa jävla röda kort istället. Så det...
Ja, Higuain med, vad heter det,
han var bra där.
Otrolig den. Det var väl typ två säsonger senare där när han slog igenom, när han var helt fenomenal.
Ja, ja visst. Och på sikt. Och det tror jag fortfarande att Mastantuono kan bli, så att man lånar ut honom tror jag kan vara rätt så bra på en sån kille som ändå inte kommer få spela särskilt mycket under Mourinho i känslan.
Men du ser ändå den potentialen hos honom?
Ja, men det tror jag absolut. Det är ju det de har köpt in, och så mycket betalar de inte för honom i dagens om vi ska gå till, alltså vad spelare är värda och vad de engelska klubbarna splashar. Så det är absolut, det är en investering för dem, men det är nog mer en investering på sikt än någon som ska gå in och bidra idag, och det visar man genom att låna ut honom.
Absolut, ja, på sikt är väl tanken, men samtidigt så känns det som att det fanns en viss uns av titta, de har Jamal borta i Barcelona, vi måste också ha en kille. Och jag tror det finns en viss uns av det i, titta, de har Jamal där borta och nu lägger vi pengar på Diomandé.
Jo, men de har gjort de här värvningarna förut, när det poppar upp borta i Sydamerika så vill de ju vara först på den bollen. Alltså, jag kommer ihåg Robinho köptes in och skulle ju vara the next big thing. Barcelona tog Neymar.
Vinicius Junior är väl det bästa exemplet.
Vinicius också har du ju också, så att man vill ju vara tidig på den bollen. Nu, i det här fallet så har det inte riktigt slagit väl ut än, men på sikt kan det säkert bli bra med tanke på vad det finns för grundkapacitet och framförallt råtalang i Massanton.
Ja, där har de ju varit också lyckade med Vini, Rodrigo, vi får se vad det blir med Endrick på sikt här också och så vidare. Så att det är ju en medveten strategi hos Real Madrid att värva den typen av spelare också. Vi ska inte fastna för mycket i Mastantonos lån till Fiorentina. Diomande är presenterad på plats och klar, och han har träffat gruppen och med och gjort sin debut. Nej, debut har han inte gjort än. Det kommer nog typ mot Depo, tror jag. Tror vi faktiskt att vi sänder den på Sportbladet på alla våra träningsmatcher vi håller på att sända just nu. Diomandes potentiella debut i Los Blancos. Vi tar oss till som sagt, ingen Vinicius Junior till Arsenal. Arsenal behöver istället gå för någon annan vänsterytter, men innan de gör det så har de hunnit presentera en annan brasse. Bruno Guimaraes, klappad och klar. Newcastles förfall fortsätter.
Herregud.
De fick en nej från Pierre-Emile Højbjerg nu.
Ja, du fattar. Du fattar leven på det. Det kan vara att de åker ur. Alltså, jag är nästan lite inne på det. Vad fan händer där? Nu tappar så många spelare. Dessutom då din tränare som har varit med och ja, men jag ska inte säga att de har gjort dem framgångsrika, men de har liksom varit upp och nosat lite. Sen har de ju blivit lite strypta av att Manchester City gick ut och fick 200 miljoner åtalspunkter på sig. De inte kunde göra det de har gjort innan. Så de blir lite bakbundna där. Jag tror att de hade större ambitioner än att bara bli ett mitten, ja, med subtopplag. Men nu har de ju tappat allt, och Bruno är väl, ja, efter Alexander Isak, det bästa som de har haft. Tycker jag. Jag tycker han är helt fantastisk, och det ska bli kul att se honom i en verkligen en storklubbskontext här och se om han kan, ja, men ta platsen bredvid Rice, för den var ju lite up in the air. Så det började otroligt förra säsongen och var ju högt bidragande till guldet såklart, men ja, men blev ju sämre ju längre säsongen led och var ju på slutet till och med petad. Nu får de in en gubbe som är en av de bästa i Premier League, skulle jag säga. Otroligt bra i alla delar av spelet och ha en grit som jag gillar. Och det Dieter Hamann såg jag var ute och sågade värmen, så vi får vänta och se hur han gör sig.
Gamla
goen, klart, Liverpool igen. Ut och sågar värvningen. Men jag hör också vad han säger. För nu ska han göra det i Arsenal. Och det ska bli intressant att se om han lyckas med det. Tror jag det? Ja, jag tycker att han är så pass bra och skicklig att han kommer att göra det och gå sömlöst in i Artetas lagbygge.
Ja, alltså den är klockren. Jag tycker att det är så nära en så här kvalitetsgaranti du kan komma i sätt i värvning.
Jag har varit där så länge också, alltså ju på det brittiska öarna. Jag kan inte tänka mig heller att det där kommer bli en flopp liksom i Arsenal. Sen kanske de fortsätter, kanske de börjar rotera och så använder truppen på ett annat sätt nu när de har ännu skickligare spelare, för det har de varit duktiga på Arsenal här och liksom, ja, men få in ännu mer kvalitet i den där truppen och se om de kan försvara sig guld.
Guimaraes är också en bra länk mellan att vilja behålla den här stabiliteten som du har, men också på något sätt någon som kan bidra offensivt. För det är inte liksom han gör ju poäng också.
Ja, ja.
Det är en spelare som bidrar åt alla håll och kanter. Sen, så här, för Arsenal är en klockren värvning. Innan vi fortsätter i Arsenal-spåret måste man ändå stanna i Newcastle. Som sagt, Pierre-Emile Højbjerg sa nej. För till och med, varför tänkte de att Pierre-Emile Højbjerg ska vara en kanonersättare till Bruno Guimaraes? Nummer två, han säger nej. Vad är det frågan om?
Han vill spela championship.
Han spelar ju Marseille nu, men alltså, ja, i och för sig ju precis. Men man lider ju så mycket med Newcastle på så vis att så här, först Isak ser man ju ändå framför sig när han liksom tvingar igenom flytten till Liverpool, men den som på något sätt deras superstjärna som skulle vara affischnamn, som bara, men Bruno kan vi lita på. Han är en Jordi som oss, han fattar vad den här klubben handlar om, han vill liksom lead by example. Anthony Gordon går till Barcelona, okej, han vill till Spanien, sure, fine. Isak, ja, det är vad det är. Men att Bruno Guimaraes tvingar igenom en flytt till en direkt konkurrent till huvudstaden, det svider nog något enormt för Newcastle.
Ja, men det blir ju svårt också att liksom hindra honom då när det har avgått. Du tappar Anthony Gordon, kanske den minst Spanien-kompatibla spelare man tänker på förhand. Det behöver inte utesluta att han gör det bra.
Ja, han liksom, pratar ju spanska på sin första presskonferens och visade att det var Barca-fans en barnspel.
Men man ser honom liksom där. Du har aldrig ens varit utanför det brittiska öarna, det är det enda man tänker när man ser dem. Möjligt, vi har varit på Teneriffa en sommar i början av 2000-talet.
Ja, garanterat varit snarare skulle jag säga.
Men utöver det så tänker man ju att nej, han håller sig nog på öarna, men det gjorde han inte. Det skulle bli också kul att följa honom såklart och se, och jag tror att det kan vara rätt bra pusselbit för Barcelona liksom, att få in den typen av spelare. Sen behöver han ju göra fler poäng än man kanske har gjort i Newcastle, men det tror jag att han kan få per auto genom att spela i den, ja, men i den miljön som man kommer att göra där i den spanska ligan.
Framförallt för jag tror att de kommer att få spela forward.
Tror du?
Ja, men vem ska annars köra? Ja, vem ska annars köra? Alltså, vi kan ju gå till Ferran Torres då, för han är ju på väg bort.
Mm, men tror vi att han är det då? Eller tror du att det här är ett sätt också att kanske jobba upp en eventuell lön, få hoppa upp lite i hierarkin? För han är ju den typen av spelare som är som jag tycker är, men lite så här, får stryka på foten emellanåt för att han inte har den här uspen eller spetsen. Det är ju alltid Jamal vi pratar om. Sen har det varit Rafinha och det har varit problem med honom såklart, men det är ju liksom den spelaren som jag verkligen tycker att Barcelona ska behålla. Att
ja,
släppa honom
tror jag
att han drar. Blir tufft. Alltså. Ja, du tror det?
Ja, alltså jag tror han drar. Sen tror jag Barcelona gärna behållt honom. Men jag känner att på något sätt, Ferran verkar ju, det är många samstämmiga uppgifter från alla möjliga håll och kanter som säger att han ska vara helt inställd på, jag lämnar Barcelona, jag vill spela för PSG.
Ja, han kanske har tröttnat på det, och vi spelar för Luis Enrique, och Barcelona kanske någonstans måste behålla något form av kassaflöde. De har ju inte lika lätta regler som Real Madrid utan, tillsammans med de andra spanska klubbarna, utan de får inte göra direkt några undantag, och det vet vi ju liksom hur det där fungerar och allt det har fungerat. Så att det, och det är ju bara det, men jag kan ju tänka mig att om de säljer honom så gör de det för att de måste finansiera en Rodri-värvning.
Ja, men samtidigt då tappat Lewandowski, då tappat Ferran. Jag har svårt att se att Karim Adeyemi är värvad för att vara startande forward i Barcelona kommande säsong. De tittar absolut på anfallare. De är fortfarande fast i det där Julian Alvarez-träsket på att de tror att de kanske kan lösa honom eller inte. Börja titta på lite alternativ. Men jag har svårt att se att jag ska sluta med liksom Dusan Vlahovic på fri transfer och de nöjer sig så.
Och ja, men jag tror inte de nöjer sig med att gå in i säsongen med Gordon som en nia, för det tror jag liksom inte riktigt är planen. Men det är klart att nu när Rodri uttalat sig att han vill spela för Barca, då kanske man inte kan hålla fingrarna borta därifrån. Då är frågan hur mycket finns det kvar i plånboken egentligen när man väl behöver lägga krutet på en Julian Alvarez.
Ja, så att jag skulle inte bli förvånad om Gordon kommer använda sin central roll lite för Ferran Torres och flyttades in en gång i tiden i Barcelona. Sen kan man säga att Ferran, han gör ju allt med det här VM-målet. Som han trycker på det här VM-målet. Han kastar ut första pitchar på Yankee Stadium. Han är med i talkshows. Han gör allt som Mario Götze inte gjorde. Och nu ska han till PSG för en halv miljard.
Mario Götze såg jag apropå Malle, eller apropå åka utifrån. Han såg jag nere på Malle i sin glasskö för något år sedan. Men senast jag såg honom.
Hälsar du?
Nej, det var inte fotbollare emellan sådär, utan det där höll jag mig ifrån. Det kan bli pinsamt.
Ja, nej, så att Ferran Torres på väg till PSG. Varför alla vill till PSG har jag inte riktigt förstått, med tanke på att det inte är så lätt att få speltid där. Akliouche presenterad där också. Han ska ju in i mixen. Så har du Dembélé, så har du Doué, så har du Kvaratskhelia. Exakt vart Ferran ska in i det här, ingen aning. Om han kommer starta under Lucho eller om han kommer bli nya Gonzalo Ramos som bara får några inhopp. Det är väl där jag tror han kommer bli.
Han ska spela mot Toulouse 3 dagar innan de spelar i Champions League.
Exakt.
Det är väl inte kanske det roligaste. Sen är det klart att spanska fotbollen och möta Rayo Vallecano kanske inte heller är super liksom, som han får göra och sådär. Så att jag förstår ju att man kanske vill iväg då om man vill ha en annan typ, men det kan ju bli svårt i PSG som har ett sånt superlag, precis som du säger.
Ja, just på den positionen också, för du kommer mest på roteras. Vi tar oss tillbaka till Arsenal som är utlovade. Vem ska de gå för som vänsterytter då? Det pratas om Kenan Yildiz, men han är jättedyr. De börjar prata om Pedro Neto. Men då börjar man ju tro att Chelsea har någon hållhake på Arteta, för det börjar bli löjligt ifall de skulle.
Ja, sen är ju frågan då, vad är det för typ, alltså väljer du Yildiz, då är du ju en startspelare och en potentiell världsspelare, om han inte redan är i facket. För folk som bara kollar Premier League känner ju inte till honom så bra, men alla vi andra som följer den italienska fotbollen håller ju honom superhögt.
Ja, alltså så här, Yildiz är ju logiskt. För om de ska, gå från Vini, om det är där som var målbilden.
Ja, då är liksom nästa gubbe är ju liksom Gild som finns tillgänglig, om vi nu ska kalla det för det. Men det kommer ju kosta, som du säger, skjortan för dem att lösa honom ifrån Juventus.
Ja, men jag tror inte att det har varit helt dumt.
Nej, nej, nej. Alltså, tackar vi inte nej. Återigen, det är en världsspelare. Mer eller mindre, så att absolut inte. Och jämför du honom med Neto så är det ju mil bättre. Sen tycker jag ju, om man då ser att, men vänta nu, Martinelli, det får liksom, vi går runt på han och Neto. Alltså Trossard var ju supernyttig för Arsenal förra året. Jag tror att Neto hade kunnat bli en ny Trossard för dem som kommer in, gör lite mål när det behövs, avlastar när det behövs. Martinelli i sämre form, vilket han är emellanåt, och är väl inte heller egentligen din number one till vänster. Är det någonstans som ska förstärka och köpa in Ilis, så är det ju där. Men om man kommer undan eller inte lyckas lösa honom, då tycker jag nog snarare att behöver det vara så jävla dumt med Neto? Liksom?
Alltså, man har ju värvat Solis redan.
Jag har ju spelat med honom.
Med Solis?
Ja, jag såg aldrig den utvecklingen, kan jag säga. Det är rätt, nej, det är faktiskt sant. Och jag har ju bara satt och kollat på hans karriär. Liksom. Den är ju väldigt upp och ner liksom, från PAOK och ner till Tyskland.
Men hade han hunnit slå, han måste ha varit väldigt ung när du spelade med honom.
Ja. Jag var ju skadad och han kom från ingenstans, var ju jätteduktig. Alltså det är ju inte så att jag säger att han var dålig, men jag bara såg inte en Arsenal-spelare i honom. Jag kan bara göra en snabb jämförelse för er som kan den internationella fotbollsspelare, även med Galavin som spelar i Monaco idag. Kom upp på ett liknande sätt, men det fanns ju en helt annan självklarhet att spela honom där och då. Sen är det ju fotboll ska spelas över flera år. Du utvecklar. Han har ju verkligen utvecklats och tagit den långa vägen och öst in poäng i Klubb Brygge, ska ju säga så här, Solis. Så att det ska bli kul att se vad det blir av honom. Men jag, innan jag ser det, så tror inte jag att han är den där vänsterytten som de hade behövt. Då är det mer en Gildes jag ute efter, en färdig som du vet vad du får. Solis kan ju vara det som du kanske säger då, en Trossard, och då kanske Neto blir överflöd.
Just därför som jag inte kan förstå varför Neto överhuvudtaget är på agendan.
Ja, sen, alltså, Solis kan ju spela alla de positionerna, höger, alltså centralt. Ja. De är ju rätt flexibla, alla deras spelare, mer eller mindre. Martinelli ska givetvis utgå från en kant. Men de andra kan ju faktiskt flänga runt lite utan att det gör jättemycket. Sen tycker jag att den där absoluta spetsen hade ju varit Gildis. Då får de ju det. Istället för att få, ja, men Neto hade ju varit, som jag säger, en bra rotationsspelare, en bra truppspelare, men de har ju rätt mycket av det, den varan också.
Ja, alltså så här, om de ska värva till vänsteryttern så måste det vara liksom högsta hyllan. Annars så tycker jag inte att det finns egentligen ett behov av att plocka in på så vis, för varför ska du ha ytterligare någon spelare som ligger på ungefär samma nivå och rotera med? Då vill du ju ha någon som faktiskt gör att den där vänsterkanten blir farlig på allvar, att det inte blir beroende av vad Bukayo Saka gör till höger, utan du får liksom ett hot från andra hållet.
Ja, och det är väl den sista pusselbiten med tanke på hur de ser ut. Över målvakt svinbra, backlinjen svinbra, även då spelarna där bakom. Ja. Mittfältet med Guimarães jättebra, Subimendi, Rice. Ja. Alltså, och sen där framför, Lewis Kelly ska vi inte glömma, som gick in där på slutet. Och framåt så har du liksom, du har ju Ödegård och Esse som kan spela mot Tottenham och lite sådär, va. Så att, nej, men de har ju en otrolig trupp, och kanske det blir så då, nu när jag tänker efter, att Neto kanske bara blir överflöd och inte någonting annat.
Jag vet ju vad jag tror det kommer landa i. Och det är ju Marcus Rashford sista dagen.
Så här då. Hellre Rashford. Ja, jag är nog fan. Alltså inte heller en Gildis.
Nej, men hellre
hade
Neto
för någon där det finns någonting. Jag tror att Rashford skulle kunna vara ett snäpp upp från Martinelli. Nu är han ju äldre. Och Martinelli är yngre såklart, och har väl kanske, han kan ju utvecklas och bli ännu bättre såklart, och borde väl kanske bli det, men Rashford hade varit rätt intressant att se på ett sätt i Arsenal och deras sätt att spela.
Alltså, man vet ju att Arteta gillar honom, det är inget nytt rykte, och utifrån bara hur sitt absoluta Rashford har fått ett tröjnummer nu och liksom så vidare United, men United vill inte ha kvar honom. Om det kommer ett bud och liksom plocka av honom.
Det vet vi inte heller vad Carrick tänker i just den frågan. Och kanske har rökt fredspipa med klubben då framförallt. Men det är klart, när en spelare kommer tillbaka så också, det gör ju någonting med dynamiken. Han har varit högst upp i hierarkin innan han lämnade. Och så lämnar han, så kommer han tillbaka. Vad ska han in då där? I den hierarkin, det kan bli lite struligt i omklädningsrum och så vidare. Vi har ingen aning om hur han är som person och sådär. Mer än det vi kan liksom försöka tyda på en fotbollsplan. Men känslan är ju liksom att både han och United tröttnade på varandra, att de kanske ska gå isär för allas bästa liksom, och bara gå vidare.
Ja, ja. Sen tror jag att Rashford skulle kunna få en ny tändning av att gå till Arsenal också. Han har ju någon symbios med Saka på något sätt, och jag tror att det där kan bli ganska... Det låter inte som den liksom sexigaste värvningen Arsenal kan göra som regerande mästare i det här läget. Rashford på lån på deadline day. Men det är där jag tror det kommer typ landa.
Och det är inte omöjligt.
Nej, och jag tror att det kan bli ganska bra om de gör det faktiskt. Någon som har gått på lån officiellt. Ronald Araujo till Liverpool. Den såg man inte riktigt komma.
Nej, men de har ju lite hål där.
Alltså, ja, alltså, de behövde ju en mittback, men jag vet inte om det var Araujo som Liverpool-fansen skrek efter det.
Nej, sen behöver inte det betyda att det är dåligt. Däremot så är den ju lite så här på förhand, liksom, vad hände med honom under förra säsongen i Barcelona? Och så där var ju lagkapten, var ju borta ett tag. Alltså det får väl så här, där hopar ju sig orosmolnen lite, kan jag väl tycka, och veta vart han står. Sen att de tar in honom på lån och där man känner att vi får ta in honom här och titta på dem. Han kan säkert vara super där med tanke på sin fysik och sådär. Och så Leone är väl tillbaka här nu, och även den här nya fransmannen de har tagit in.
Ja,
så, och så har de ju då Van Dijk. Så de behöver ju ha in spelare, och det är väl inte dumt att kanske göra en liten chansning på det där och se hur han står sig i konkurrensen där. I den bästa av världen så får de här unga killarna, tar de steg under säsongen och kommer från skador båda två, va, tror jag. Och så får vi se vad det blir av det, men då är det skönt att ha en rutinerad som du i alla fall lite vet vad du får av, plus då att Van Dijk ska bli ett år ytterligare äldre, och han såg ju i mångt och mycket rätt så dålig ut förra säsongen.
Ja, alltså såhär, man utifrån vad Araujo har sysslat med i Barcelona senaste åren, så förstår jag om Liverpool-fans är väldigt förvirrade över den här värvningen. Sen så är det på något sätt att Araujo behöver en ny start. Det funkade inte Barca längre, alltså det är han var liksom helt fel mindset, han var petad, varje gång han klivit på planen var han en säkerhetsrisk, tappat fansen, allting, trots att han i början var liksom fenomenal. Men så att miljöombyte för honom, kanon. Att han då nu får spela med en Van Dijk som håller honom i handen tror jag också är kanon. Sen ska vi lägga till, Araujo är ganska bra som högerback. Och du har ju en uppgraderad version av Joe Gomez som håller bättre. På så vis. Alltså,
som inte skadar sig, menar du då? Ja. Jag gillar ju att gå med snabbt spela. Men ja, han är skadad mer eller mindre.
Så där perspektivet och kan Araujo bli nyttig. Sen är det en hiskelig lön som de täcker på honom för att ha honom. Men det är ändå riskfritt på att det är ett lån. Barcelona ber nog till högre makter att Liverpool vill köpa loss honom efter det här lånet. För annars sitter de där med ett jättedyrt Araujo-kontrakt igen och måste fundera över hur de ska göra löneutrymme om ett år igen. Men Liverpool behövde backar. Araujo är en ganska riskfri lösning. Sen tror jag att det är nog många i liksom på Merseyside som gärna hade sett dem kasta ut pengar på sin Schlotterbeck eller någonting etablerat liksom, bara rakt in i den där backlinjen efter att Konaté har försvunnit. Men ja, de får nöja sig med Araujo tills vidare i alla fall. Och innan vi helt lämnar Barcelona så kan vi väl också konstatera att det kom väldigt tråkiga nyheter igår gällande Roni Bardghji.
Korsbandet igen, va?
Ja.
Var det samma knä, vet vi det?
Vet jag faktiskt inte.
Nej, det är ju alltid oroväckande såklart. Jag ska inte säga förhoppningsvis är det andra knät, men det är klart vad han är ju knappt 20 fyllda. Dragit på sig då två stycken svåra knäskador. Det är klart, för oss svenska så är det ju jättetråkigt för honom själv framförallt. Och det är väl bara att beklaga. Det med tanke på att om man hade förstod de spanska uppgifterna rätt så var ju Barcelona redo att låna ut honom för att han skulle få mer speltid, och det har varit super för honom när han hade kört fast där under andra halvan egentligen, han inte fick någon speltid överhuvudtaget, så det hade varit en kanon för honom att få komma till ett lag med lite mindre konkurrens där han fick spela och sådär för att fortsätta sin utveckling. Istället så slutade det så här, och nej, det är bara att beklaga och hoppas att han tar sig tillbaka helt enkelt.
Uppgifter är att det rör sig om samma knä. Enligt Mundo Deportivo också.
Och det går ju att komma tillbaka till och bli en bra spelare och sådär, men sen kanske man inte ska gå och hoppas på att det kommer att bli det som man kanske hade hoppats att det skulle bli av honom med tanke, givet hans talang.
Nej, fruktansvärt tråkigt för Roni Bardghji där att med den skadan som han rapporteras har ådragit sig. Vi går till en officiell värvning, kanske en av de mer oväntade det här fönstret. Mohamed Salah är inte längre en free agent, för han har presenterats för Trabzonspor. Det ska man ju gå.
Ja, jag fattar inte. heter den? Är det, jag är nog inte ensam om det. Men den känns ju supermärklig. För jag hade förstått om det var typ Galla eller någonting, Istanbul. Någon har sett sig liksom vid Svarta havets alltså i kanten till Svarta havet. Då var jag med så här, varför, om du ändå åker till Trabzon, då kunde du lika väl åka till Saudi liksom. Är du med lite på hur jag tänker? Då, vad var problemet då? Eller varför vill inte Galla ha dig? För jag tänker att de klubbarna brukar ju alltid vara där direkt. Och ju dessutom då Fenerbahce och Besiktas som är liksom en, lite av en elefantkyrkogård för de här gamla världsspelarna. Så jag tyckte att det var märklig rätt igenom att han går till Trabzonspor med tanke på hans CV var men supermärkligt tyckte jag. Och ett konstigt klubbval helt enkelt.
Alltså det är väldigt, det händer väl aldrig att någon väljer bort Istanbul för Trabzon till att börja med av de här som hittar till den turkiska ligan. Det var ju väldigt mycket snack om Besiktas. Någon som kan haft ett finger med i spelet är ju Salas landslagskompis Trezeguet som jag spelat i Trabzon.
Men ingen är ju så bra polare med någon att man åker och sätter sig där. Alla som spelar det finns ju ingenting att göra där till. Jag vet inte, nu raljerar jag såklart, men du fattar vad jag menar. Alla vill ju, jag tänker bara så här, det kan ju inte ha funnits något intresse från Istanbul i sådana
fall. Såklart, det måste inte ha funnits
inte
där.
Konkret. Det måste jag liksom bara landat i att ja, men det finns typ, det finns Trabzon. Eller så finns det, ja men vi bara leker med tanken att Saudi Dubai, och så här, och så var han så här, nej men jag vill spela i Europa fortfarande. Det kan man ju ändå ha respekt för och kan tycka att det är rätt fint. Men det känns, hela affären bara känner när han presenterar så var jag så här, men va? Vad hände där? För att det fanns inte på min bingobricka att han skulle gå till Trabzonspor, det kan jag säga.
Nej, det där.
Jag har ju typ varit på väg till Trabzonspor. Du fattar,
har du varit där?
Ja, men det är liksom den nivån på spelare. Det har ju liksom ryktats som att jag ska dit. Då går inte Mo Salah dit. Du vet, vart jag vill komma?
Jag vet precis vart du vill. Vet du vem som också ryktas dit nu för att göra Salahs sällskap? Och det här vill man ju se. Darwin Nunez.
Jag är lite svag för Darwin.
Jag är otrolig.
Det kommer att släppa förr eller senare. Eller så blir det. Det är samma med Nicholas Jackson.
Nicholas Jackson. Det
är ju någonting och sådär. Så tänker jag, bara om ni kan få bollen i mål. Kan ni snälla, och är Nicholas Jackson fast, ta inga röda kort utan fokusera på er mål.
Alltså jag är mer liksom Darwin-hopp än Nicholas Jackson-hopp, det måste jag säga. Och Darwin hade jag gärna typ sett i Barca, ta den där nio rollen.
Men man är ju alltid som, du vet, såhär, jag som håller på mycket med ungdomsfotboll och tillbaka, såhär, att de som tar sig till många chanser, förr eller senare så släpper det. För då sitter bollen. I deras fall så gör det aldrig det, men jag slutar ju aldrig tro att den förr eller senare bara ska gå in. Och så är de liksom helt plötsligt en 25-måls spelare liksom i en större liga.
Ja, men det där är så spännande. Det är på alla nivåer egentligen att det är så liten polett som ibland kan trilla ner. Vini, när han plötsligt lärde sig skjuta under Ancelotti, går från liksom en spännande ytter till en av världens bästa spelare. Ja. Annan kontext här, August Priske i Djurgården, när han plötsligt börjar göra mål liksom hur bra som helst och öser in i Birmingham nu och liksom kommer att sälja för massvis om det går bra för honom där.
Men vänta här nu, du sa öser, han har väl varit skitdålig i Birmingham då?
Han gör ju öst in mål på försäsongen.
Ja, okej, okay. Försäsongen, men de möter
men
du, också
nu är han igång, Priske.
Div 8 lag och vinner 23-0, det är klart att det öser.
Han mötte ju Barca, gjorde mål mot Barca.
Ja, absolut. Absolut. Uppe i schweiziska Alperna liksom, i någon match som Barcelona-spelare inte vill spela.
Vi har några rykten kvar innan vi tar lite frågor och annat också här. Barcola, ska man väl nämna. Han närmar sig Liverpool, känns det som. Förhandlas och pratas, och de behöver ju få in den här yttern. Sen finns det en aspekt här. Att Araujo, när han klev in nu, tar ju den sista existerande icke, vad ska man säga, icke homegrown platsen i den truppen.
Mm. Den får han ju akta, han får ju akta på sig om Barcola skulle gå.
Araujo bryts liksom.
De kommer att fixa och trixa med det där såklart. Kan man göra klart med Barcola, måste man göra det i Liverpools fall, tycker jag. Jag tycker att han är helt outstanding. Och jag ska inte säga att han har kört fast i PSG. Man har hamnat lite i det här facket, lite som i franska landslaget, att han spelar ibland, ibland inte. Jag tror att när du kommer till en viss ålder så vill du börja spela kontinuerligt, och i Liverpool har han fått göra det. Jag tror att han hade kunnat bli riktigt bra där.
Ja, alltså Barcola är ju en kanonvärdning om de får ihop den. Sen är det ju prislappen PSG vill ha för honom och så vidare som Alltså jag köper ju att PSG sätter en skyhög prislapp, för de har ganska bra argument på att titta på Elliot Anderson, vad ni betalar för honom är borta i er på öarna liksom. Vill vi göra det här för Barcola?
Nej, det är underbart när de engelska klubbarna kommer att knacka på dörren. Och visst, de kan ju kanske inte riktigt ta de priserna som Premier League-klubbarna kan göra sinsemellan. Men samtidigt så tycker jag att Premier League-klubbarna gör rätt i att gå utanför ön och slipper att betala de här extra 500 miljonerna som det kostar så fort de liksom har satt sin fot innanför landets gränser.
Ja, några andra som har ju valt en väg utanför, det är ju Chelsea, för de verkar ha gjort klart med en ny vänsterback. Pep Chavarria från Rayo Vallecano.
Och de vände här Chelsea på strategin helt plötsligt, Todd Bowley och gubbarna. Helt plötsligt så lät de Xabi Alonso få vara med och bestämma lite. De har ju faktiskt inte gett sina tidigare tränare riktigt chansen att göra.
Det här är ju inte Blue Corp som har hittat.
Nej, det är det inte. Det här är Xabi direkt. Jag vill ha en ersättare till Cucurella, och han är spansk och han spelar i Rayo Vallecano och han ska in, och så gör man det. Och det kan jag ju väl gilla att tränarna får göra. Någon enstaka får vara med och välja, och de behöver ju ha erfarenhet, för truppen är jättefin, spelarna i mångt och mycket, en och en är kanon, men du behöver ha lite erfarenhet, du behöver ha en åldersstruktur i laget som man sällan pratar om i omklädningsrum och sådär, som gör att det inte bara blir kindergarten där inne, utan man faktiskt man får ett vuxet lag. Och det är väl det som Chelsea kämpar med lite här nu, att man inte bara kan bygga truppvärde och försäljningsbara spelare, utan man också ska vinna, för man har ju faktiskt supportrar som bryr sig om laget, och det enda de bryr sig om är att vi slipper bli hånade av de andra lagets supportrar. Vi vill vinna lite som vi gjorde under Abramovic tid.
Ja, och det är ju tydligt att Alonso haft saker att säga till om Danny Welbeck och Jordan Henderson dyker upp. För det är ju tydligt också att det kunde ju alla se också, att det här laget behöver någon form av guidning. Och att få in de veteranerna kanon. Sen så här, Pep Chavarria må ju till åldern var liksom mer erfaren, men det är fortfarande en kille som bara varit i Rayo i princip.
Ja. Nej, men jag hör vad du säger. Däremot så tycker jag Henderson och Welbeck, jag tycker på pappret förstår man ju det. Sen är det så här, man behöver ju vara ute på planen för att leda ett lag. Med. Alltså, Henderson säger jättemycket ledaregenskaper, men vad fan, det behöver du ta på träningsplan. Absolut, lite omklädningsrum och sådär.
Det här Chelsea behövde det
men,
också.
Ja, absolut, kanske. Men du behöver ha dem ute på planen, så att det är där jag vill ha erfarenhet, att de spelar, att du köper in en spelare som faktiskt är lite äldre, har erfarenhet av storklubb och sådär, som går in och bidrar. Alltså, jag tänker till exempel det ryktet som var om Granit Xhaka.
Ja, det var ju bra.
Det hade varit för mig en klockren värvning. För att han har erfarenhet, han är lagkapten i Sunderland, han har varit lagkapten i Arsenal, han kommer att spela. Då är det någonting annat, då kan han leda laget där ute där det faktiskt räknas. Och det är den typen av värvning jag hellre hade velat ha, kanske än Welbeck och Henderson. Sen absolut, har varit så splittrade under så lång tid här nu, och hela den här klubben har ju liksom varit tvungen att ta ett omtag, vilket jag också tycker är en styrka man ändå inser någonstans. Vi såg ju de här hela tiden så fort vi får chansen. Mm. De här amerikanerna och allt vad de håller på med, Blue Corp och allt vad du säger. Men nu försöker de ju ändå göra rätt. Och det får man ju ändå någonstans ge dem lite beröm för. Så får vi se hur det utfallet på det blir.
Xabi Alonso hade ju aldrig inte rört det jobbet med tång i det här läget. De hade fått väldigt tydliga indikationer på att du får styra. Du får värva Palestra från Atalanta för de här pengarna liksom.
Ja, sen återigen, de kommer nog inte fråga strategin helt. Och det kan jag tycka att man inte heller ska göra, med tanke på att några grejer har de väl ändå träffat rätt. Absolut. På hur man ju ändå säger. Man är ju snabb att påpeka alla misstag hela tiden och hur de har spelat och sådär. Men mycket har de gjort rätt också. Men man hittar återigen det här med balansen även i det. Det är ju superviktigt.
Ja och sen kan de alltid sälja till Arsenal om det inte går dåligt. Precis, det
är underpris.
Ja, precis. Madueke. Kane, han väntat förlänga med Bayern efter mycket rykten. Och det kan man förstå. För han funkar ju kanon där.
Ja, sen blir inte han äldre yngre. Men absolut, med tanke på vad han har gjort för dem och sådär, så är det väl en no-brainer. Och i den tyska ligan är väl känslan att han kommer kunna falla ner. Han kommer sluta som defensiv innermittfältare snart om han faller längre ner i banan. Jag hatar ju när han gör det, men han är ju sjukt skicklig på att vända spel och sådär, så han kan säkert sluta där när det liksom inte ens går och går i djupled längre.
Kommer du när han slog hörner i landslaget?
Ja. Så det är mot overrida tränaren deluxe. Han vågar inte säga någonting där på bänken. Nej, det är ju någonting annat såklart, men, och han är ju bra på det, men det är ju då tappar man ju sin nya. Det här kan vi prata om i åratal, men jag hade önskat att, med tanke på hur sjukt bra han är på avslut, man hade velat ha honom ännu mer i box och se hur, tror han att han kan göra ännu fler mål liksom.
Ja, och han gör ju den helt bizarrt mycket mål också. Ja. Så för Bayern så är det ingen snack och tag. De har sin nia och han har gjort det fenomenalt där. United, de har värvat Tielemans, de har värvat André Santos. De tittar väl fortfarande på ytterligare någon mittfältare potentiellt, men de tittar också på en vänsterback. Mm. Jag gillade tanken på att gå på Lewis Hall, men Newcastle, stukat Newcastle, vill ha jättemycket pengar för Lewis Hall. Det kan man förstå utifrån hur mycket de har tappat, och de kanske behöver titta på lite andra alternativ. Vem hade du velat se som vänsterback United?
Nej, men det är väl ett superalternativ, får man väl ändå säga sen. Man måste
ju, om du inte får Lewis Hall.
Nej, men nu så här, jag vill bara prata lite om Shaw här, som liksom i mina ögon kanske var en av världens bästa vänsterbackar. Helt överlägsen, men alltid skadad. Sen då när han väl kommer upp i åldern och du vet, man börjar prata om att nu måste vi ersätta honom, och helt plötsligt så spelar han, jag tror han spelar alla matcher förra året eller något sånt där. Vilket är helt sjukt, och det är ju lite synd för det är lite för sent. Sen är han fortfarande superskicklig, jag tycker väldigt mycket om honom, men man behöver ju ha någon som kan komma in och kanske rent av ersätta honom eller i alla fall hjälpa honom med speltid, och där har Lewis Hall varit jättebra värvning för United. Om jag bara ska tänka på någon annan vänsterback i världen, ja, det finns ju ett par, men det är svårt att hitta. Jag gillar ju ändå, även om jag inte är ett fan av att man köper och betalar överpris till varandra, så gillar man ju när du får in någonting engelskt liksom, som vet vad United är, och så det är inte, det är givetvis en legoknäckt också, men det blir ju ändå någonting annat kan jag tycka. Så jag tycker man ska försöka hålla fast vid det här, och jag kan ju tänka mig att drar man ut lite på tiden så kommer han också bli missnöjd över att han inte får gå, för du vill ju inte vara den sista som sitter kvar i det där sjunkande skeppet liksom. För där har ju alla mer eller mindre hoppat av nu.
Nick Voltema, det var hans gäng.
Ja, han blir ju nog kvar där med tanke på hans svaga, och framförallt andra halva av förra året när han helt plötsligt blev tia, vilket egentligen kanske är hans initiala position. Ja, vilket inte Newcastle trodde när de köpte honom. Han såg intressant ut där i början på grund av lång. Men utöver det så blev det ju inte särskilt bra av det. Det kan givetvis ändras också, en ung spelare och allt det där, men jag tror att de kan tvinga fram den här mer eller mindre om de inte får mycket konkurrens av andra lag då.
Just det, Tonali har ju lämnat också, jag glömde. För Spurs, ja.
för de som kom 17, eller vad var det?
För en miljard.
Ja.
Nej, vad heter det? Jed Spence har det ju ryktats lite om också efter hans fina VM. Det är väldigt kul, tycker jag, vad ett VM kan göra för aktierna. Alltså. Jed Spence som jag inte direkt rosade marknaden i Spurs förra säsongen. Eller han var väl helt okej i för sig sett till...
Småälskad spelare, men det är också svårt att bortse från att han är rätt så bra. Jävla snabbhet, och har du den spetsen som han faktiskt har, så kommer det ju alltid attrahera klubbar som typ Manchester United då, där de finns. Så jag tror att det hade kunnat vara rätt smart värvning. Sen är han ju liksom en inverterad, det beror ju lite på vad man vill ha. Nu pratar vi om två vänsterfötter, där har vi en högerfot, dessutom två olika färger på skorna emellanåt, vilket jag hatar. Men när jag har fått sagt det då, så det behöver inte heller vara fel. Sen kommer ju, kan jag tänka mig, att Tottenham givetvis vill ha betalt där också. Och det beror väl lite på hur De Zerbi ser på det, för han har ju mer eller mindre bara sagt att vill ni lämna så dra, så kommer det ju kosta därefter såklart. Men jag tror väl att Jed Spence är rätt sugen på det här Tottenham-projektet som har byggts upp här under sommaren, för de har ju ett av de lagen man kommer följa allra närmast under säsongen som kommer, det är ju faktiskt Tottenham Hotspur.
Ja, de pratade lite om Benjamin Šeško dit. De vill väl ha en forward in också.
Till Spurs?
Ja.
Varför skulle United släppa honom?
Han, det kan man verkligen undra.
Det tror inte jag de kommer göra. Han tillför ju någonting i det där laget som ingen annan har. Och såg stundtals väldigt bra ut. Sen brottades han ju en hel del med skador under säsongen. Så det är väl det som sätter lite käpparna i hjulet för hans framfart. Han tror jag de ska hålla hårt i United, för jag tycker att han tillför någonting i det där laget som inte finns i övrigt. Visst, du har Cunha och Mbomo och allt de här, men de faller bort emellanåt. De har toppar och dalar hela tiden, precis som Manchester United. Och, jag tycker att de ska hålla i det och snarare bara köpa in, inte bara in i mittfältet utan även i sådana fall hålla fast i offensiven och försöka utveckla den, och framförallt få dem att stå på planen, så tror jag att det där kan bli rätt så bra, och kontinuitet i det här fallet tror jag är väldigt bra.
Ja, alltså jag tycker ju att så här, om du har lagt så mycket pengar som du gjort på Šeško efter att du ändå åt bet på Höjlund som du också la jättemycket pengar på, Så Šeško har ju absolut inte en 1 plus första säsong. Han har ju minst 2 plus säsong för att vara första säsongen.
Ja, jag tycker snarare att det är skadorna som har gjort att han inte har kommit upp. Och när han väl har spelat så visst, han har några plumpar i protokollet, men har i de flesta matcherna ändå sett spännande ut och har ju återigen någonting som de andra inte har.
Alltså nej, jag förstår inte heller varför de överhuvudtaget skulle överväga att släppa Šeško i det här läget. Sirkse kanske han ska flytta på, men det är en helt annan historia, för det vart ju inte rätt för
Premier Leagues mest missförstådda spelare som någon har köpt in och trodde att de skulle få en liksom en nia som öste in mål, och så var det någonting helt annat.
Vi kan gå vidare på lite frågor här. Kalle Sandelin undrar: vilken ung supertalangsvärvning kommer göra störst succé i Serie A? Alajbegovic eller Mastantuono? Och då pratar vi om Kerim Alajbegovic som har gått till Juventus. Kul värvning för Juventus. Det piggar upp ändå. De brukar inte göra så kul värvningar nu för tiden. Alltså, Randal Kolomani-värvning, jag kan inte släppa den. Jag förstår inte.
Nej.
Jag förstår inte varför de vill ha honom ytterligare.
Han måste ha haft någonting på någon där sen.
Han måste ha haft tidigare. Någonting på många lag liksom runt där bland PSG, Spurs och Juventus. Jag vet inte vad. Alltså.
Nej, jag vet inte. Men Mastantuono ska ju bli kul att se såklart, med tanke på att man såg glimtar av det under Xabi Alonso och sen blev det ingenting. Och så får vi se då om han är den här supertalangen som han sades vara när han gick från River Plate, tror jag det var, till Real Madrid, och se om han kan liksom växa med det. Jag menar, vi skrattade åt Endrick och alla memes som kom på honom när han satt på bänken i Real Madrid och var olycklig, och så visade det sig vara en jättebra spelare i Lyon.
Sen satt de på bänken i VM, så var det memes som där istället.
Såg lite lika ledsen ut då. Och när han kom in då var han ju värdelös också, ska jag säga. Men man ska nog inte döma ut dem så snabbt, och jag hoppas och för Real Madrid skulle att man får se en liknande utveckling på honom som man fick se på Endrick Lyon.
Vi tar en Real-fråga från Niklas Larsson här. Kommer Real gå från annan efter Rodri-missen? Lössnack om Zubimendi, men verkar vara off. Känns tunna central på mitten. Någon mer behövs väl? Och då kan vi väl citera spansk radio. Det kommer uppgifter om hur Real Madrids transferstatus ser ut. Real Madrids fönster är inte öppet, men det är inte heller stängt.
Spanska radion också. Jag älskar att det är fortfarande radio som används där som någon slags referens. Det gör vi aldrig i Sverige, refererat till radion, utan det är bara de stora medierna.
Alltså, så här, spansk mixad zon, det har jag pratat om förut, men det är helt bizarrt. Alltså, så här, skrivande mixad zon, 70% är ju radio.
Ja.
Och de livesänder ju under intervjuerna, så att när de har ställt en fråga och spelaren svarar, då när nästa person börjar ställa frågan, då ska de börja referera i sin egen radiokanal så här mitt i den här klungan. Alltså det är helt bizarr arbetsmiljö de jobbar i där varje
Även
dag.
Om inte det är analogt, så känns det i alla fall som det. En svunnen tid.
Du, radio är modernt. Det måste man säga när vi sitter i den här studion, med tanke på vad vi ska dra igång.
Ja, jag vet. Jag är absolut. Jag har full respekt för det. Jag bara mer att man kanske inte refererar till det på samma sätt i Sverige som man gör utomlands.
Det måste ändå vara liksom drömscenariot utifrån liksom undertecknad perspektiv för Aftonbladet Radio, att vi kommer hamna i ett läge där man står och bara mitt i en mixad zon efter allsvenskan liksom frågat Nahir Besara hur gick matchen, så spelar in och sen börjar stå liksom för sig själv och muttra där samtidigt som de andra ställer frågor, se hur folk reagerar.
Ja, det blir ja, det kommer bli någonting alldeles extra. Vi får se vad det landar i där. Men
ja, som någon på Twitter också hade beskrivit det, Schrödingers fönster är ju där Real Madrid har här. Det är inte öppnat, det är inte stängt, ingen vet vad det är. Zubimendi, där tåget gick när Xabi Alonso inte fick honom.
Nej.
Vilket ju var dumt med facit i hand. Jag tror inte de kommer ta in. Jag tror att det är Bernardo Silva som kommer få bära det där.
Det känns väl som det är det. Och det behöver nog inte vara en dum lösning. Lite äldre, otroligt skicklig spelare. Jag älskar Bernardo Silva. Jag var så jävla förbannad under VM när det är han som får stryka på foten för att Portugal liksom inte kommer igång, när alla vet vad det egentliga problemet är. Bärande i City. Återigen, fantastisk spelare på alla sätt och vis. Kan han spela sexa? Ja. I 95% av matcherna kanske. Sen när du går upp mot de stora jättarna, ska du möta till exempel då ett PSG med sin fart och sådär. Hur kommer det se ut? Ja, troligtvis inte så bra.
Chamonix, det är ju det som är problemet.
Ja, och Chamonix älskar man ju bara liksom sättet han spelar fotboll på. Men jag tror att om du ska bli bäst i världen så behöver du ha en sexa som är lite mera åt det Toni Kroos var.
Ja.
det som Supermendi är, men kanske inte på den nivån då såklart, eller då i självfallet Rodris case liksom. Alltså du behöver ha den spelaren mer eller mindre i PSG. Jag har ju till exempel mer eller mindre två styckna i Fabian Ruiz, och nu tappar jag namnet på portugisen här, men
Vitinha, Johnny.
Ja, exakt, Vitinha framförallt. Vitinha, ja. Nu lämnar jag Ruiz här, som mer eller mindre sitter på bänken där, men framförallt Vitinha liksom. Alltså, den typen av spelare tror jag att du behöver ha för att bli allra bäst. Och jag ser inte att Real har det då. Valverde är ju mycket, men inte den spelaren.
Valverde trodde han skulle bli den, han tog Kroos 8 och blonderade sig. Det var det sämsta som kunde hända.
Ja, verkligen. Och han är ju en annan typ av spelare som du givetvis kan vinna väldigt mycket med ändå, för han är fantastisk på alla sätt och vis. Ja. Men inte den typen av spelare. Och jag tycker att det är det som Real inte har lyckats med under senare år. Det är att få in den där spelaren som styr tempo i matcherna, alltså kontrollera matchen åt dem. Mm. Bernardo Silva kan vara det, som jag sa, i merparten av matcherna, men mot de allra bästa så tror jag att han kommer få det lite tuffare, och då kommer de inte att vinna det de kanske vill vinna. Ligan absolut, men Champions League som är deras, tror jag inte att de vinner om de inte får in en typ en Roddy eller Superman. Det skulle faktiskt kunna vara en sån spelare som i den kontexten skulle kunna bli så pass bra som jag ändå tycker att han kan vara i stunden.
Ja, alltså det har skrikit efter den typen, och det är därför jag tycker ändå Bernardo Silva-värvningen är logisk och bra, för att det är åtminstone en stopgap-värvning för att då titta lite, vad har för något, vad kan Angelo Stiller göra ytterligare ett år i Stuttgart, vad kan Adam Wharton bli om han liksom får lite tid på sig, och titta på lite av de här spelarna som ändå skulle kunna bli the next big thing i en sån roll, välja ut den du vill ha och gå för den.
Ja.
Om det är tanken, så absolut. Sen så är det ju, Rodri har ju ändå varit så här, liksom hela Madridledningen ville ha någon förutom Pérez som blev övertalad. Mourinho har väl inte varit att jag vill ha Rodri heller.
Nej, men jag tror även Mourinho inser att vi behöver ha den spelaren.
Utan tvekan.
Den spelaren, för om vi ska gå för alla de här titlarna så behöver vi ha honom på plats. Och det har inte Real haft sen Kroos slutade, så enkelt är det.
Och Kroos skolades in i den rollen, ska jag säga.
För ja, han var väl lite annat. Mer än åtta. Han började väl som tio, gick ner som någon form av åtta. Ja. Och sen var han ju liksom, när åldern började kicka in, så blev han nedflyttad ytterligare ett snäpp.
Det är ungefär som att han offrade sitt distansskott för att få andra egenskaper när han gick till Real Madrid.
Ja, nej, det var någonting annat. Sen i hans sista säsong som alla pratade om, när han var bra i landslaget där också, det var ju så här. Han var ju egentligen som bäst åren innan där, men då fanns det andra att prata om i Real Madrid som han hellre pratade om än honom.
Ja, ska vi se. J. Albin, vi undrar, vill att jag ska förklara min enorma bild av Rafa Leão. Utifrån de senaste två åren är han ju en tredjedel på Uniteds vänsterkant, eller tredje val i sig på att han menar. Jag tycker om Rafa Leão, men jag tror att jag blir också svag för att han alltid ler när han har bollen.
Ja,
han blir så glad av att se Rafa Leão spela. Och sen tror jag att han behöver en ny tändning. På något vis.
Sen känns det ju som att den där, alltså han har ju alltid varit det här att man tänker att det där ska bli en världsspelare. Han har alla verktyg.
Han var en världsspelare. Nej, han var som bäst i Milan.
Jag håller inte riktigt med, men det är liksom det där lilla sista som fattas, och det tycker jag att man kan säga om rätt många spelare. Ja. Att det där lilla sista, vi har pratat om Rashford innan också, så det där lilla sista så saknas för att liksom nå den absoluta toppen och vara en toppspelare och drivande spelare. Det tycker jag väl att han saknar, och det har ju visat sig att han saknar. För behöver du ha en nytändning, då är du ingen, då är du inte på den absoluta toppen liksom.
Ja, så kan man se det också. Nej, vi får se vad Rafa Leão hittar på. Det blir väl Saudi eller något, Al-Hilal-bound eller något, för att
så ser vi inte honom mer.
Ja, eller man kan ju komma tillbaka därifrån.
Trabzonspor.
Trabzon tillsammans med Rafa Leão och Sala på varsin kant och Darwin i mitten. Det är ett lag jag hade tittat på i alla fall.
Ja,
då
absolut.
Blir det raka vägen bort i Svarta havet för att gå på Trabzon. Ja, med det sagt så har det blivit dags att runda av för idag. Ja, vi får väl göra om det här, Pontus. Det är några dagar kvar och veckor kvar av fönstret och annat. Och
men det gör jag gärna. Det är alltid roligt att prata lite internationell fotboll, och Silly har ju blivit helt galet på senare år, och någonting som liksom om ett samtalsämne i sig, och det tycker jag alltid är roligt att spekulera och höra galna rykten och sådär. Det blir ännu fler ju mer tiden går, så att framåt deadline så kommer det ju antagligen, ja, Reals fönster vara vidöppet och inte bara liksom så här lite på glänt.
Det är alltid stängt på deadline. Det är alltid stängt på deadline. De gör inte sånt. Nej, vi får väl se. Det är ju ett speciellt fönster, minst sagt. Vi kommer föra det, Pontus, prata mer internationell fotboll. Jag ser inte mer än så just nu. Men stort tack alla lyssnare, så ses vi snart igen med Sillypodd och annat.
På market you have X, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.